Hej och välkomna till denna temaföreläsning i kursen Interaktion, design och användbarhet 1. Mitt namn är Anna-Sofia Alklin-Taylor och jag kommer under detta tema berätta om vad människa-datorinteraktion handlar om, eller MDI som det förkortas. I denna första del kommer jag ta upp centrala begrepp som användbarhet och interaktion, och vi kommer också titta närmare på varför MDI är viktigt att satsa på. Har du någon gång irriterat dig på en teknisk pryl? Det kan vara en väckarklocka som är helt omöjlig att ställa in tiden på. Eller en webbplats som är helt omöjlig att hitta i. Eller ett dataspel som känns helt omöjligt att styra. Eller ett program som du måste använda på jobbet eller i skolan och som du tycker bara gör jobbet krångligare och tar längre tid. Området människa-datorinteraktion arbetar för att minska den här irritationen. Syftet med MDI är att utveckla produkter så att de passar människor så att vi kan utföra våra handlingar effektivt och säkert. Kärnan i MDI är termen användbarhet. Vad innebär då användbarhet? Du har säkert hört ordet användarvänlighet, och det är ju ett uttryck som många gärna använder i reklam för att poängtera att just deras produkt är lätt att använda. Och visst, det här är en väsentlig del av MDI, men termen användarvänlighet är lite missvisande. Vi vill ju att en produkt bara ska funka och bryr oss mindre om huruvida den är vänlig mot oss eller inte. När man pratar om användbara produkter menar man att de ska ha ett antal egenskaper. De här egenskaperna är ändamålsenlighet, effektivitet, säkerhet, lärbarhet, möjlighet att minnas och ge positiv upplevelse. Ändamålsenlighet innebär att produkten ska ha rätt antal funktioner. Den ska varken sakna viktiga funktioner eller ha en massa onödiga funktioner som användaren inte är intresserad av. Ändamålsenlighet innebär också att det ska vara möjligt att utföra önskade handlingar, det vill säga faktiskt kunna göra det man förväntar sig kunna göra med en produkt. Effektivitet innebär att man ska inte behöva gå en massa krångliga omvägar för att göra någonting enkelt. Det här mäts ofta i tid eller antal knapptryckningar, men det handlar helt enkelt om att kunna utföra handlingar snabbt. När vi använder en produkt vill vi att den ska vara säker, men vad menar vi då? Pratar vi om kontrollerna på ett kärnkraftverk eller ett flygplan, så handlar det om att vi inte vill att systemet ska orsaka allvarliga olyckor. Pratar vi om en handelssajt på nätet, så handlar det istället om att vi inte vill att vårt visakortsnummer ska komma i orätta händer och liknande saker. Säkerhet kan också handla om så banala saker som att vi vill vara säkra på att vår väckarklocka verkligen väcker oss 6:30, så vi inte försover oss. Vad har då alla de här aspekterna på säkerhet gemensamt? Jo, det handlar om att vi vill kunna hantera produkten på rätt sätt och inte göra fel. Produkten ska helst hindra att fel överhuvudtaget uppstår. Men skulle ett fel ändå uppstå, så måste den också hjälpa oss att snabbt och lätt rätta till det. Det vill säga ha god felhantering. Lärbarhet innebär att produkten ska vara lätt att lära sig. Man vill ju komma igång snabbt och inte hålla på och ägna en massa tid åt att läsa en tjock manual. Eller som det är på många företag, åka på en hel veckas kurs för att lära sig en ny programvara. När man väl har lärt sig hur man hanterar en produkt är det ju också viktigt att man kommer ihåg det man lärt sig. Även om man inte använder produkten särskilt ofta. Ta en sån sak som att ställa om klockan i bilen. Det är ju inte varje dag man gör det direkt. Det blir väl som mest en gång i halvåret när vi ställer om från vintertid till sommartid och tvärtom. Då är det viktigt att det finns en logik i hur man ställer om klockan, så att vi inte bara struntar i det och måste ägna en massa tankekraft åt att översätta tiden en timme framåt eller bakåt. Det är ju riktigt trist och totalt onödigt. Den sista egenskapen glöms ofta bort när man pratar om användbarhet, men den är väldigt viktig, att ge positiv upplevelse. Om vi upplever att en produkt är ful, tråkig eller krånglar till vårt arbete, så kommer vi inte vilja använda produkten. Det finns exempel på arbetsplatser där de anställda blivit så frustrerade på datorprogrammet de tvingas använda, att de saboterar sin dator för att slippa använda det. Då har det verkligen gått långt. Användbarhetsbegreppet kan tillämpas på de flesta produkter. Dels produkter i allmänhet, alltså även icke-datorer, till exempel dörrar. Självklart kan det tillämpas på tekniska produkter, allt ifrån bankomater till mer avancerade produkter som olika typer av mjukvaruapplikationer, webbsidor och datorspel. Man kan till och med använda begreppet när man skriver manualer och tar fram undervisningsmaterial. Fundera själv på hur de sex egenskaperna, alltså ändamålsenlighet, effektivitet, säkerhet, lärbarhet, möjlighet att minnas och ge positiv upplevelse, kan användas på olika produkter i din omgivning. Innan vi går vidare vill jag presentera några centrala begrepp som är bra att känna till när man pratar om människa-datorinteraktion. Några har du säkert hört tidigare och kanske till och med själv använder ibland. Först ut är interaktion. Blanda inte ihop det med integration som är någonting helt annat. Interaktion innebär i det här sammanhanget ett utbyte mellan människa och produkt. När du satte igång den här filmen interagerade du med din webbläsare. Det skedde alltså ett utbyte av information mellan dig och datorn du sitter vid. Du pekar och klickar och skriver saker på tangentbordet. Och när du gör det händer det saker i datorn och på skärmen så att du vet att det du gör får någon slags effekt. Som att muspekaren rör sig över skärmen och filmen startar när du klickar på play-knappen. Nästa begrepp är gränssnitt. Gränssnitt kan betyda många olika saker beroende på vem man pratar med. När vi inom MDI pratar om gränssnitt menar vi själva verket användargränssnittet. Det är via användargränssnittet vi interagerar med produkten, det vill säga det är den plats där utbytet sker. Det kan alltså vara fysiska knappar som tangenterna på tangentbordet eller knapparna på mobiltelefon eller det du ser på skärmen. Vissa gränssnitt baseras på ljud, som när du ringer till SJ och får prata med deras automatiska biljettbokningssystem. Den sortens gränssnitt kallas för röstgränssnitt eftersom du använder rösten för att interagera. Ett annat viktigt begrepp som vi redan nämnt är funktioner. Det är lätt att blanda ihop gränssnitt med funktioner, men föreställ dig följande exempel. Du har köpt en ny mobiltelefon. I den finns en rad bra funktioner som att du kan ringa, skicka text- och bildmeddelanden, ta foton, spela spel och surfa på internet. Gränssnittet det är knapparna, displayen och ljuden telefonen ger ifrån sig. Med hjälp av gränssnittet kan du komma åt funktionerna, det vill säga genom att trycka på knapparna kan du ringa, skicka ett sms och så vidare. Samma gränssnittsdetalj, en knapp till exempel, kan alltså hjälpa dig komma åt en rad med olika funktioner. Till sist har vi användare. Användare är de som kommer i direkt kontakt med produkten. Man skulle kunna argumentera att även någon som indirekt kommer i kontakt med en produkt är användare. Till exempel en chef som köper in en programvara till sin anställda, men som själv aldrig använder programvaran. På denna kurs krånglar vi inte till det så mycket, utan håller oss till de som faktiskt använder produkten direkt. Nu kanske du sitter och tänker att, jaha, det här var ju självklart. Varför ska man hålla på med det här för? Det är ju så att idag har vi tekniska komponenter i var och varannan produkt. Alla, från dagisbarnet som vill spela ett nytt lärorikt datorspel, till en vuxen som ska köra bil till och från jobbet och betala räkningar på internet, till nästa blinda och döva gammelmormor som vill kunna ta bussen till affären och hålla kontakten med barnbarnen via MSN. Alla måste vi kunna interagera med produkter för att klara av vår vardag. Så det finns helt klart ett behov av människa-datorinteraktion. Kommer man som ny MDI-guru till ett företag och ska övertyga dem om att använda ett MDI-perspektiv på deras produkter så räcker det inte med att säga ja, men produkten blir ju mer användbar. Då gäller det att angripa problemet från ett annat håll. Det gäller att kunna visa siffror eftersom det är det enda som till exempel företagsledningen förstår. Visst, att ha ett användarcentrerat perspektiv är dyrt i flera avseenden. Du måste observera och prata med användarna, utveckla prototyper som kan användas vid utvärderingen. Allt detta tar tid och kostar pengar, speciellt i det initiala skedet. Men det finns faktiskt pengar att tjäna också. När vi då lägger fram detta för företagsledningen kan vi förklara vad man tjänar på att satsa på MDI genom att titta på intern och extern lönsamhet. Om vi börjar med intern lönsamhet så menas det att man ökar den interna produktiviteten inom själva verksamheten. Det här är särskilt intressant när man utvecklar egna system eller när man köper in nya system till företaget. Genom att du tänker på MDI så kan du få ett system som är effektivt och har hög användbarhet, vilket i sin tur leder till att man får ett minskat antal fel i interaktionen med systemet. Det här leder till att ens anställda kan fokusera sig på det de har betalt för att göra och företaget tjäna pengar. Okej, denna företagsledning säger då, ja men att man gör något fel ibland, det är ju ingenting. Låt oss titta på det här lite närmare. Låt oss ta ett exempel med ett relativt stort företag med 250 anställda. Låt oss då anta att vi genom att använda MNI kan göra så att användarna gör 0,2 fel mindre per dag. När man gör ett fel som att trycka på fel ikon tar det i genomsnitt 2 minuter att återhämta sig från felet. Det är cirka 230 arbetsdagar per år och en anställd kostar företaget sig 250 kronor per timme. Om vi då tar 250 kronor gånger 2 minuter och delar det med 60 minuter får vi kostnaden för varje fel, det vill säga lite drygt 8 kronor per fel. Om då varje anställd gör 0,2 fel mindre varje dag så tjänar du 250 kronor gånger 0,2 fel gånger 230 dagar gånger 8,33 kronor, vilket är lika med 95 795 kronor per år. Tänk att så lite kan göra så stor skillnad. Tillbaka till ökad intern lönsamhet. Företaget kan även minska sina utbildningskostnader eftersom systemet helt enkelt är lättare att lära sig. Ofta så får anställda gå en kurs för att introducera sig på jobbet, men om systemet är lättare att lära sig så kan kursen minskas. Låt oss säga att vi har en enveckas kurs som kan minskas med 10%, det vill säga 4 timmar. Företaget har 25 nyanställda personer som ska gå denna kurs och de har en timkostnad på 250 kronor. Det här innebär att företaget genom att satsa på MDI tjänar 4 timmar gånger 250 kronor gånger 25 användare, vilket är lika med 25 000 kronor. Intern lönsamhet handlar också om trivsel. När du slipper ägna en stor del av arbetsdagen åt att vara irriterad på systemet du tvingas använda, utan istället känner att du kan koncentrera dig på det du får betalt för att göra, så ökar ditt välbefinnande. Om antalet fel kan minskas, liksom utbildningstiden för nyanställda och de anställda mår bra, så ökar naturligtvis produktiviteten. Man kan också prata om extern lönsamhet, det vill säga att även de som tillverkar och säljer systemet tjänar på att satsa på MDI. Den externa lönsamheten blir då i form av ökad försäljning, eftersom snacket går bland kunderna att de är nöjda med systemet. Minskad kundsupport är en annan positiv effekt som gör att utvecklarna av systemet kan ägna mer tid åt att skapa nya bra system och slipper ägna tid och pengar åt att hjälpa frustrerade kunder. Slut på del 1. I del 2 går jag in mer på vad MDI är och vad en MDI-expert sysslar med.